Ralf Kauranen. Om vi tänker på inbördeskriget i de finländska serierna, hur ser det ut? Jag vet, hur var det då 1917-1918? Fanns det serier då och vad fanns det och hur skildrar man händelserna då?
No, det fanns serier. Det fanns mycket få serier, men det hade börjat komma in serier, till exempel i journaler i till exempel Suomen Kuvalehti och andra saker, bildmagasin. Tidigare så hade de första serierna kanske endast funnits i den politiska kämpressen, som var en väldigt synlig och verklig del av den politiska diskussionen, kan man säga, att alla partier med egen, med lite självrespekt, så hade sin egen kämptidning också. Det fanns, de olika politiska lägren hade egna tidningar. Men nu vet jag faktiskt inte hur inbördeskriget syns i de här tidningarna. Det har jag har någon gång behandlat kämptidningsmaterial, men det har det varit mer tidigare på 1900-talet sånt som jag har tittat på. Så nu vet jag inte hur det inbördeskriget syns där. Det som jag vet är att kanske den ena mest kända serierna från den tiden är Janne Ankanen, som gick just i Suomen Kuvalehti och kom ut för den 17 avsnitt av den halvsides serie med några rutor. Där kriget börjar synas, som den utkom alltså före kriget egentligen, hösten 1917. Där oroligheterna som då redan fanns 1917 med strejker och demonstrationer och så vidare syns. Och någon slags sån här lägerbildning mellan olika läger syns på ett ibland kämpsamt och fiktionaliserat sätt, för det är alltså en djurserie det handlar om. Janne Ankanen kom sen ut som en liten bok 1918 också, som är till formatet helt klart en barnbok med bilder och texter som illustrerar. Och där då Janne, som är en anka, skapar lite stridigheter mellan olika läger och byter sida från katt till hundläger, och hur det nu gick minns jag inte. Men där man skämtar om sådana här stridigheter utan att på något vis till exempel tala entydigt om röda och vita eller knyta an till inbördeskriget som då hade varit tidigare under året, till dess verkliga händelser på något vis.
Men det tog ju ganska lång tid innan de här serierna som behandlar inbördeskriget på olika sätt publicerades. Det gjordes ju, jag tänker till exempel på Elinor Mänds bok Ponikki, tyttö och jäkäri uppserie som hon tecknade då 1918, men den kom ju ut först i början av 1980-talet.
Jag tror den är tecknad 1920, men ungefär som samtidigt som kriget, eller en efterkrigsskildring som kom mycket snabbt efter kriget. Och som ju en mycket obskyr historia i seriehistorien överhuvudtaget. Det är liksom en serie som någon har gjort i hemförhållanden och haft i ett häfte, eller om det har varit på lösblad eller hur den ser ut så vet jag inte ens. För den då kom ut 1982 i en upplaga från ett finskt förlag. Och är alltså en serie som behandlar inbördeskrig på ett också mycket märkligt sätt. Det är en, kan man säga, en tonårsflickas eller en ung kvinnas melodram som har lite kärleksintriger och skräckinslag och snabba vändningar och vackra modebilder, och stämningarna varierar från död till liten ytlig romans och skämtsamhet kring borgerlighet och sånt här. Och som en märklig historia på alla sätt, dels i den finska seriehistorien men också med ett eget arbete i sig. Sådär.
Den utspelar ju sig i Viborg och Elinor växte väl upp i Viborg, så hon skildrar ju kanske den miljö hon känner till.
Viborg syns här, ja, till exempel sker det ett mord eller våldsdåd i Monrepåparken, och jag antar att vissa av de här affärsvyerna som jag bildade i albumet så kan säkert kännas igen från den tidens Viborg. Det som är kännetecknande för det här albumet är dels att det är granna färger och det är måleriska bilder och en stor detaljrikedom. Hon har varit intresserad av att bilda den tidens klädmode och den tidens bilar, och hästarna ser propra ut och skyltfönstren ser fina ut och så vidare. Så att jag antar att där finns en kraftig sån här självbiografisk bakgrund, även om då kanske själva historien inte kan har hänt just så som den avbildas i det här albumet.
Man tänker att den här, en av de här huvudkaraktärerna, den här Ponikki-tytte, är ju faktiskt en hushållerska, en piga som blir en eldig röd tjej. Och det är ju kanske intressant att man skildrar då den här röda sidan via den här kvinnan. Och sen blir det en kärlekshistoria mellan en vit jägare som hör till den här familjen som hon har tjänat hos. Så det är en ganska osannolik och lite intressant berättelse bara i sig det också.
Ja, det är ju en osannolik kärlekshistoria. Det är en kärlekshistoria över klassgränserna. Och klassgränserna som då förstås fick stor synlighet och blev tillspetsade under kriget. Och det är en historia som utspelar sig i en familjemiljö. Att det är familjen Salvesen som då väl är en fiktiv familj. Som vars piga Hilja som blir rödgardist och kvinnlig rödgardist. Och som sen också i historien har en kärlekshistoria. En olycklig kärlekshistoria med den här familjens ena son som är en jägare som kommer till Finland då i slutskedet av kriget från Tyskland eller Baltikum. Det är en historia som synliggör klass, samhällsklass på ett väldigt tydligt sätt. Sen är den inte, vilket man kanske skulle kunna förvänta sig eftersom det nu är en borgerlig historia som säkert har sin hemvist i en borgerlig familj som antagligen har haft sympatierna på den vita sidan och som, om man nu drar slutsatser från den här handlingen, så har varit tillfångatagen av rödgardisterna. Och även om det då är en historia som har en bakgrund i den här vita familjen, så är det på intet vis en serie som skulle ge en, utmåla en skräckbild av den röda sidan heller, eller av Hilja rödgardisten. Det går i och för sig väldigt dåligt för Hilja i albumet. Hon blir dödad av sin före detta kavaljär eller sin kavaljär. Men samtidigt så skämtar också män i sitt album med den borgerliga egna familjen och deras skräck för inför det röda till exempel. Så den här klyvningen mellan röda och vita så är inte alls så utmålat aggressiv och den är inte så tillspetsad som man kanske skulle kunna förvänta sig från en serie från den tiden.
Mm. Sen var det flera decennier som man inte då skildrar inbördeskriget i serieformat, eller?
Mig veteligen är det så, ja. Det är förstås möjligt att det finns några serier som inte jag eller någon annan kanske heller känner till. Att det verkar som att det, från 1920 då Mendi gjorde sin serie till 82 då den kom ut, och så är det igen en paus till 2000-talet egentligen då vi börjar få serier som avbildar det finländska inbördeskriget.
Vad tror du det beror på? Jag menar, inbördeskriget har ju ändå skildrats i skönlitteraturen till exempel och också på film, men inte i serieform förrän på 2000-talet.
Det har nog väldigt långt att göra med att hur man har uppfattat seriemedie eller serien som konstform under 1900-talet, huvuddelen av 1900-talet och då i Finland till exempel. Där man förstås har haft en stark tradition av att förstå att serier är någonting för barn. Serier ska vara roliga, de ska berätta om små äventyr eller lite större äventyr, men de ska vara så att säga underhållning och inte nödvändigtvis behandla så allvarliga saker då som ett relativt närliggande inbördeskrig, antar jag. Ur finskt perspektiv så är det slutet av 60-talet och då ännu starkare på 80- och 90-talet som seriemedier har utvecklats till att behandla vad som helst egentligen. Där vi till exempel ser en uppblomstring av självbiografiska serier som är någonting. Som ett klart tecken på det att användningen av seriemedier utvidgades från den här uppfattningen om att det är någonting som ska berätta lustigheter för antingen morgontrött och tidningsläsaren eller för barnet som sitter med sin Kalle Anka.
Om vi tänker på den här självbiografiska serien så har vi ju också då Satu Lusa och hennes Rauha ja sota, där hon uttryckligen utgår från sin egen familjehistoria om hur inbördeskriget gick till i hennes hemtrakter i Humppila.
Ja, den delar ju på det viset, kan man säga, vissa karaktärsdrag med Elinor Mends serie från Viborg, att den här också utspelar sig i familjemiljön och visar på krigets effekter i familjen och också ställer då kvinnorna i en viktig roll. Men likhetstecknena mellan de här serierna sen är ju väldigt få utöver det. Att om Elinor Mends serie är en sån här melodram som handlar om en olycklig kärlekshistoria och om vackra bilder, så är ju Satu Lusas historia en mycket tragisk ihågkommelse av hur det kunde gå för en röd familj under kriget. Och har då en helt klar självbiografisk intention som i ett efterord då också utmålas uttryckligen som en den egna familjens historia, och inte bara familjens utan också då orten Humppilas historia delvis.
Här är bland annat då förstås det här ena stora, den här herrgården på orten som står i centrum, och sen alla som arbetar på gården som är beroende, står i beroendeförhållande till folket på gården, och det är ju en väldigt tät historia där det också skildras de här olikheterna över klassgränserna. Men det som slår mig i de här böckerna är att det kommer inte så mycket fram till exempel olikheter över språkgränserna. Det är ganska lite man skildrar dem. Det är närmast de här konflikterna mellan klass, inte så mycket mellan olika språk.
Ja, i Satu Lusas den här Rauha ja sota så syns ju inte språket egentligen alls, tror jag. Sen om man nu tittar på Elinor Mend som ett tidsdokument, så är det ju lite intressant att det är ju ett flerspråkigt seriealbum på ett sätt som man säkert inte såg på så mycket av på 1900-talet då olika enspråkighetskulturer växte. Men det Viborg som Mend visar på så är ju otroligt flerspråkigt. Där familjen Salvesen, där då pigan Hilja jobbar, så är svenskspråkig och Hilja själv är finskspråkig, och hennes kollegor, andra pigorna, är finskspråkiga. Så det talas både finska och svenska i den tidens Viborg, vilket förstås är en korrekt avbildning av situationen. Där är någon dialog på tyska också. Så där syns den här flerspråkigheten. Den syns inte nu så där helt klart som en skiljelinje i kriget, inte, men okej, den borgerliga familjen talar svenska och pigorna talar finska. Men sen i den här Satu Lusas Humppila-historia så sker nog allt synbarligen på finska.
Kan noteras att en av de här sönerna i en familj, så han hamnar till slut i fånglägret i Ekenäs, där han hör till dem som svalt ihjäl.
Jo, det är egentligen den här albumet har ju, kan man säga, tre huvudrollskaraktärer, och det är Satu Lusas nedgående leder, det är mormors mor och hennes mamma och då den här mormors moderns bror. Så det är en mor och hennes två barn som det här kriget skildras genom och deras erfarenheter. Där då sonen i familjen går med i Rödgarde utan att mamma egentligen tycker om tanken, och han är själv också tveksam, vilket är säkert många var före de tog till vapen. Och så går det ju illa för honom sen till slut, att han blir tillfångatagen i Tammerfors, och sen blir han skickad till fångläger i Brahestad och sen därefter till Ekenäs, där han dör i sjukdom och svält. Ja.
Elinor Mends Punikki tyttö ja jääkäri upseri och Satu Lusas Rauha ja sota utgår ju ganska mycket då från kvinnorna och från hemmet. Men sen har vi ju faktiskt också en skildring av inbördeskriget, kanske på ett mer hårdkokt sätt ur männens perspektiv i kansalaissodan korkea jännitys. Som är lite intressant i den att den skildrar kriget från två olika sidor. Både från den röda sidan och från den vita sidan, via två goda kompisar som under kriget kommer att stå på varsin sida om skyttegraven, så att säga.
Ja, korkea jännitys är ju en institution inom det finländska seriefältet. Att det är en tidning som i någon form har utkommit sedan 1950-talet, då när serietidningarna lanserades i Finland, och som till stor del har byggt på material från brittiska krigsserietidningar, och som är den klassiska historien är förstås att det är de goda britterna och amerikanerna som slåss mot de onda tyskarna och japanerna under andra världskriget, som den här schablonen för de här krigsserierna. Men som sen har utvidgats till exempel inom den finländska redaktionen av Korkea Jännitys till att man har börjat behandla de finländska krigen i de här. Och det är då, kan man säga, väldigt genretrogen krigsserieavbildning där fokus är på någon slags action och händelser och snabba händelseförväxlingar och på vapen och pang-pang och ska vi säga manlig styrka och manlig djärvhet och de här männens öden då uttryckligen.
Jag tycker också man skildrar nog också den här, förstås det här mannamodet och de här hårdföra, hårdkokta mördarna, men sen just via de här två, via Vilho och Pekka, så får man ju kanske ett mänskligt ansikte, för de tvivlar ju och tvekar ju när de står öga mot öga med varandra i en väldigt kritisk situation, så går ju vänskap före politik i det här fallet.
Ja, det är nog en intressant historia, och det är ju om man jämför med de klassiska krigsserierna där eventuellt ondska och godhet har tillskrivits vissa läger i krigen på ett väldigt enkelspårigt sätt, att en sida är god och den andra är mindre god, så har man uttryckligen frångått det här genom den här tudelningen, att man dels har gjort en publikation där man avbildar kriget från dels det vita perspektivet, man följer den vita Vilho, hans öden under kriget, och så i det andra albumet, eller den andra delen, så följer man röda Pekka och hans öden under kriget. Och man har på det viset redan valt en sån här jämlik eller jämställd på något vis synpunkt där man inte försöker välja sida i utgångsläget. Först kom det ut som skilda seriehäften, att det vita var ett häfte och det röda Kansalaisodankorkeajännitys var ett skilt häfte. Så den andra upplagan så är det så att man börjar i ena pärmen börjar man med den vita historien, och från andra änden av boken så börjar man med den röda historien. Vilket förstås avbildar kriget som ett tudelat krig där det inte finns plats för andra positioner, utan det är uttryckligen man är röd eller vit må så vara i det här sammanhanget. Men det är ändå en sån här slags jämlik avbildning. Och den accentueras då ytterligare genom att man har som centralpersoner Pekka och Vilho, som de facto är då goda vänner från den fiktiva tavasländska orten Sahanpää där de växer upp. Och serien börjar ju väldigt dramatiskt med en sån här arkebuseringsavbildning där en man står med en höjd pistol riktad mot en rad av andra män. Och det är då Vilho, den vita, står med den pistolen riktad mot den röda Pekka som ska arkebuseras i slutet av kriget. Och efter det här, som då för in läsaren direkt in i händelseförloppet, eller egentligen avslutningen av händelseförloppet, så följs då på andra sidan av historien, i båda, både den vita och röda historien, så får man se hur Pekka och Vilho lär känna varandra som barn, då Pekka räddar Vilho ur, som har gått ner i sjön och skulle drunkna utan Pekkas hjälp. Så att det är en vänskap som bygger på en sån här skuld egentligen som Vilho har, vilket ju är passande att det är en sån krigsserie, finns en sån här, den ena är den andra skyldig sitt liv. Men det handlar också då om en vänskap, och det är en avbild förstås av det att vad i kriget kom att handla om också, att det handlar om att det bröt familjerelationer, det bröt vänskapsrelationer och lokala band som fanns, som mitt i allt så kunde det inte upprätthållas något mer. Och den här Korkeajännitys-serien har en sån här pedagogisk ådra, kan man säga, att de avbildas som lite finskhetsivrare båda två, och de båda idrottar tillsammans och de ägnar sig åt kulturhobbyer och så här och tänker på Finlands framtid tillsammans, tills då inbördeskriget kommer och de på grund av sina klasskillnader och på grund av sina politiska meningsskiljaktigheter inte längre kan vara vänner utan hamnar på olika sidor i ett krig. Sen möts de ju då under det här krigets lopp, och det allra mest intressanta i den här actionfyllda historien där då de slåss på olika sidor någonstans i Tavastland och kring hamnar i Tammerfors, så är kanske det att de i vissa situationer i den här historien som avbildas då både i den vita historien och den röda historien, de möts ibland och visar varandra sin ömsesidiga respekt på något vis, vilket är ju ett väldigt listigt sätt att visa att den här hjälten som en klassisk krigsserie-genre kräver, så genom den här ömsesidiga respekten så visar man att båda sidorna kunde ha sina hjältar, och det är liksom den här ondskan som eventuellt skulle kunna placeras på ena sidan, så den placeras också på båda sidorna. Den goda sidan finns på båda sidorna och den onda sidan finns på båda sidorna. För det finns sen också bikaraktärer som liksom flankerar de här Pekka och Vilho, som då visar att okej, alla röda var inte så kiva och alla vita var inte så bra typer heller inte. Och dem går det illa för då också, de här mindre bra vita och röda typerna. Medan Pekka och Vilho klarar sig. Och i enlighet med då Finlands historieskrivning så visar ju senare utkomna serier då till exempel Vinterkrigets och Fortsättningskrigets Korkeajännitys-serier, så visar då Vilho och Pekka då de krigar på samma sida mot då förstås den sovjetiska fienden. På det viset så har de här inbördeskrigets är på något vis vuxit åter och man kan mot den gemensamma yttre fienden och samsas. Vilket man ju har sagt om att vinterkriget och andra världskriget har utgjort i det finländska samhället också.
Här finns ju, tycker jag, i alla de här serierna en sån här aura av försoning och broderskap, även om det ju förstås skildrar motsättningar både i samhället och mellan olika politiska motståndare och samhällsklasser och så vidare, så finns här ju hela tiden en, tycker jag, en grundkänsla av försoning och förståelse. Också för det här att många gick ju med av plikt och kanske av nödtvång, inte alltid så mycket av någon slags övertygelse. Det tycker jag att sen kommer ganska bra fram i Mikael Itzéns bok Jäkärit, som handlar om jägarrörelsen och jägarna. Och där finns ju också då just den här aspekten av att vilka var förutsättningarna, varför gick man med i det här, även om den här utspelar sig då förstås från 1915 framåt, när folk åkte ner till Tyskland för att utbilda sig.
Då vi har skrivit om inbördeskrigets behandling i finländska serier, så har vi ju inte skrivit om Litzéns serie. Dels för att den kom ut så sent att vi inte hann, men å andra sidan så skulle man kanske ha haft ganska lite att säga om den saken, eftersom han skriver i några serienoveller då jägarrörelsen, men håller sig borta från krigshändelserna och inbördeskriget egentligen, utan håller sig på tiden före och sen kanske inbördeskriget är närvarande där som en sån här antydan genom att jägarna kallas till Finland, så är inte alla jägare önskvärda, utan där finns de som kanske har lite felaktiga politiska åsikter eventuellt i det gänget, så inte då är önskvärda. Man litar inte på att de skulle vara lojala den vita sidan då inte. Så på det viset finns inbördeskriget där närvarande. Annars tycker jag att hans serier mer handlar om kanske ändå ett sånt här nationellt bygge och de här unga männens relation till det, och samtidigt då till hela den situationen att vad är det att vara mitt i allt utomlands på främmande ort och dels få krigsutbildning och dels bara på orter där man inte förstår språk och inte vet hur man ska umgås med folk och så vidare. Att det är ju väldigt lågmälda noveller som på något vis tar fasta på de personliga ödena i det här och inte alls faktiskt är så krigiska som man skulle kunna tänka sig att det kunde vara.
Vad är den största behållningen för dig när du läser de här serierna som handlar om inbördeskriget?
Dels har det varit roligt att läsa de här lite noggrannare nu och just märka, kanske det var på något vis, var jag medveten om det från förr också, men visst har det varit roligt att märka att nu är den ju väldigt rik, den här seriefloran, på det viset att man kan det här. Väldigt få serierna ändå som handlar om inbördeskriget, så de närmar sig sitt ämne på väldigt olika sätt och gör det genom olika seriegenrer och berättar konventioner och skapar helt olika sorters bilder och stämningar kring kriget och närmar sig då tematiken på seriemässigt olika sätt. Så den mångsidigheten har varit rolig att märka. Samtidigt är det ju också trevligt att märka att, som du sa, den här försoningens idé så lyser ju genom dem alla, till och med Mentz-serien som kom, eller inte kom ut, men gjordes då redan 1920, så inte den heller kan sägas vara någon slags vit hatisk historia gentemot de röda. Snarare mer en ironisk och självironisk historia. Sen kan jag väl tycka att Korkeajännityshistorien så där berättartekniskt är väldigt bra och intressant, där man följer två personer från olika håll och i de båda berättelserna använder sig till exempel av samma serierutor och samma pratbubblor och så vidare och visar hur de här ödena, de här två, den vita och den röda gossens öden, korsar varandra och hur de här ändå är gemensamma historier som på något vis ändå avbildar människor som har hamnat på i olika läger, kanske lite hur som helst och utan att det nu har varit så planlagt eller överlagt alltid. Sen kan jag tycka att Satulusas serie är den mest givande att läsa, eftersom jag kanske tycker om självbiografiska serier överhuvudtaget, men den har ju ett nog en tragisk historia som verkligen griper an en som läsare. Att den, där ser man verkligen hur tragiskt hela kriget är, åtminstone i vissa människors liv och vissa familjers och vissa orters liv.